Texas drömmer om självständighet. Ron DeSantis drömmar om presidentskapet är över. Och vår 45:e president drömmer om 83,3 miljoner dollar. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man från Skövde City som nu har bott i Amerika i över 25 år. Detta är avsnitt 189, inspelat söndagen den 28 januari 2024. Ett 2024 där det redan händer alldeles för mycket. Och inte mycket av det bra. Så stort tack till er på Patreon. Patreon.com/Amerikapodden. Ni ger mig motivation när det är tungt att följa med i mediaflödet. Innan vi börjar avsnittet på riktigt så vill jag bara prata ett par ord om uppsägningar. Amerikas ekonomi går ju väldigt bra, bättre än EUs till exempel. Återhämtat sig bra efter covid. Förutom uppsägningar. Speciellt IT och mediebranschen har haft en brutal start på 2024. Vilket jag tror ganska, enligt vad jag har sett, så är ganska mycket av alla de här uppsägningarna. Och detta är stora företag som Google och Meta och Salesforce, alla möjliga, säger upp folk på löpande band. Jag tror det är mycket slutet på nollräntefenomenen. Just nu kostar pengar pengar. Pengar är inte gratis längre. Och att många av de här företagen överanställde under covid. De bestämde sig för att när alla satt hemma och var på internet hela dagen så gick ju business bra. Så de tänkte att nu går väl business så här bra resten av tiden. Vilket den inte gjorde. Men de går fortfarande bra de här företagen. Stora vinster, så det är inte så. Men det är också en sån här standardgrej som du kan göra i Amerika och jag antar resten av västvärlden. Att om du vill få upp aktiepriset lite granna som chef så är ju det lättaste sättet är att sparka en bunt människor. Därför att då går aktiepriset upp. Sen kan jag tänka mig att det är väl väldigt få nu vid det här laget efter allt detta som har mycket lojalitet till sina företag. I och med att de inte har visat någon lojalitet mot sina anställda. Hela det här. Många amerikanska företag gillar ju att köra hela den här. Vi är en familj här. En sociopatisk familj kan man säga. Men i alla fall, det kommer säkert att klagas mycket. Över illojala arbetare. Varför kan jag inte hitta lojala medarbetare på de finare restaurangerna runt Menlo Park? Media däremot går legitimt dåligt. Amerikansk media har ju varit i kris länge nu. Eller när man säger media, man ska få specificera. Små och stora mediaorganisationer i Amerika har det okej. Okay. Inte, jag menar på fram till 90-talet så om du en medieorganisation, det var i princip en licens att skära guld med täljkniv. Typ 40% profitmarginaler. Helt sanslöst. De dagarna uppenbarligen långt över. Men små, om du och några polare vill starta en Substack eller en podcast, det går att livnära sig på det. Men det skalar inte upp därifrån. Däremot stora organisationer som New York Times, Washington Post och Wall Street Journal, de går okej. Inte bra, men de går okej. Det är mellanskiktet som utplånas. Som här i Phoenix. Jag läser ju Arizona Republic. Så jag och min fru pratar om att vi måste lägga ner den prenumerationen. För den här tidningen blir tragiskare och tragiskare för varje dag. Nu är den så liten så den kan inte ens ligga platt på köksbordet. Och detta är ändå då tidningen i en mångmiljonstad, Amerikas femte största stad. Och det går dåligt och de har uppsägningar på löpande band. Så många amerikaner lever nu i news deserts. Alltså det finns inte lokala nyheter på det sätt som det brukades. Och jag tror att många är ju... Mycket av patologin i amerikanska samhället nu beror på det. Dels så betyder det ju, det är öppen licens. Om du håller på och arbetar i en mindre stad eller till och med en mellanstor stad. Du har otroligt lite översikt från media. Du måste verkligen ställa till det för att någon nationell reporter ska fallskärma in och ta tag i situationen. Och också lokala medier, jag menar lokala politiker. Det är oftast normala människor som gör normala saker. Vi pratar om källskott, vi pratar om sophämtning, sådana saker. Men den här normaliteten försvinner ju ur samtalet nu. Så nu blir det mycket mer. Vi ser galningarna i Washington. Och oj, oj, oj. Galningarna i Washington. Sen är det också en tragisk grej just det med att mer och mer media ligger bakom betalvägg nu. Men du kan märka, det är traditionella, vad man kan kalla för normala medier som tvingas sätta upp betalväggar och tjata om att få din e-postadress och allt sådant. Högermedia gör inget sådant. Högermedia är hur gratis som helst. Bara att komma hit och läsa. För att de har ju en helt annan ekonomisk situation. Mycket, mycket pengar i högermedia. Och apropå högermedia. Texit. Texit, texit, texit. Mycket hets om immigration och läget på gränsen nu. Och det är en legitim... Vi har pratat om gränsen i en massa avsnitt för det. Detta slutar aldrig. Men det är kris på gränsen. Det är ett enormt mänskligt lidande. Men narrativet från feberträsken är ju nu att Biden har ju öppnat gränsen. Och detta kommer de alltid att säga. Som jag har sagt tidigare, Biden skulle kunna stå barbröstad med en kulspruta på gränsen och skjuta invandrare. Och deras svar skulle vara att han har för låg kaliber på kulsprutan, för låg eldfart. Varför hatar han Amerika? Så det gänget, feberträskgänget, är onåbara i frågan. Men det finns ju självklart en massa saker vi kan göra för att göra saker bättre. Både vad gäller mängden invandrare som får komma in, hur gränsen patrulleras. Det finns otroligt mycket, men det krävs ju policy. Det krävs att vuxna människor sätter sig ner och pratar. Så kongressen jobbar nu på en bipartisan deal. Och just att det är bipartisan, alltså att både demokrater och republikaner är inblandade, är otroligt viktigt optiskt. Och i det amerikanska politiknarrativet så är bipartisan alltid väldigt, väldigt bra. Den här dealen som de håller på att snickra på har också stöd till Ukraina och stöd till Israel. Och de är tydligen ganska nära. Men Trump har nu torpederat den här dealen, eller säger till dem att torpedera den här dealen. Varför då? Jo, för han vill använda, och andra republikaner också, vill använda immigration i valrörelsen. Det är ganska fantastiskt, de säger detta öppet. Det här brukade ju vara det du inte säger. Men så mycket i Amerikas politik numera har ju subtext blivit text. Ja, republikaner, en hel del har pratat öppet om att de är väldigt oroliga för valet 2024. Därför att i kongressen har de inte lyckats åstadkomma någonting. Så de har inget att kampanja på. Varför skulle jag skicka tillbaka dig till representanthuset när du inte har gjort något? Du har inte gjort något som gör mitt liv bättre. Gränsen. Men gränsen finns ju alltid där. Därför att problemet är alltså, förutom att de inte har lyckats åstadkomma någonting i representanthuset, där de har en majoritet, är alltså att ekonomin är bättre än förväntat, som sagt. Ekonomin går förvånansvärt bra. Förvånansvärt bra. Hela amerikanska mediasfären har ju förutspått att ekonomin kommer att krascha vilken sekund som helst. Det här går inte. Men den går bättre och bättre. På något sätt. Och så är också den demokratiska basen är helt taggade av abortförbuden. Arbetslösheten rekordlåg. Brottsligheten ligger nere trots vad man ser i media. Och republikanerna, sedan de tog över representanthuset, har alltså störtvägrat allt som Biden-administrationen vill göra de senaste 2 åren. Så det är inte ett starkt läge att komma in i valet med. Vilket inte betyder att någonting är klart. Absolut inte. Det är nästan ett år kvar. Mycket kan hända. Men vad har du att kampanja på? Främlingsfientlighet. Gränsen. Som ju Trump har sagt. Återigen, subtext blir text. Immigranter, citat, förgiftar nationens blod. Alltså att den presumtiva kandidaten för ett av våra 2 stora partier kan säga något sånt och alla bara rycker på axlarna är fantastiskt. Gränsen, viktigt. Hur kan jag säga att de inte är seriösa om den när de pratar om den hela tiden? Jo, 2016 till 2018 så hade republikanerna presidentskapet, senaten och representanthuset. Who? Vad gjorde de då? Jo, de fipplade ju. Införde, om du kommer ihåg, inreseförbud mot muslimer. Fantastiskt okonstitutionellt var det. Och det här genomfördes ju på det här mest grymma sättet som man kan. Alltså folk upp... Det genomfördes med omedelbar verkan. Så folk var i luften från muslimska länder och landade i Amerika och fick inte komma in på grund av det här förbudet. Och sen saker som att separera familjer vid gränsen. Vägra att ge barn tillgång till tvål och tandkräm. Vilken skamfläck. Men ingen policy. Just bygga mur är ingen policy. Sen är det också intressant här. Kommer du ihåg Trumps grej det här med att Mexiko kommer att betala för muren? Han är ju kungen av Art of the Deal. Så han skulle ju få Mexiko att göra det. Förvånansvärt att det inte hände. Men Biden-administrationen, och detta har varit ganska tyst, jag råkade bara hitta det här någonstans. De fick Mexiko att betala $1,5 miljarder. Inte för att bygga en mur, men för att uppgradera teknologin vid gränsen. Finns ju i Mexikos intresse också, i och med att Amerika är Mexikos största handelspartner, att gränsen fungerar. Och nu alltså, torpedera en bipartisan deal för de naknaste politiska syftena du kan tänka dig. Men vad har detta med Texas att göra? Jo då, Texas är ju en av våra gränsstater och Abbott har jobbat i åratal nu, guvernör Abbott i Texas, för att militarisera gränsen, bland annat då installerat rakbladstråd. Och han använder Texas nationalgarde vid gränsen. Och det är otroligt viktigt att komma ihåg federalism. Federala myndigheterna styr gränsen. Staterna styr sig själva till viss grad. Men just gränspolicy och gränslagstiftning tillhör federala myndigheterna. Detta är en av grundbultarna i vår federalism. Och nationalgardet tillhör staten. Mer nationalgarde senare. Så nu var det en blixtpunkt i veckan där Abbotts Texas-människor blockerade gränspolisen, som alltså är federala, från delar av gränsen. De fick inte komma dit. Och en 33-årig kvinna och en flicka och pojke, 8 och 10 år gamla, drunknade vid rakbladstråden. Medan alltså staten Texas vägrade den federala gränspolisen tillgång. Detaljerna är lite oklara. Det är mycket väldigt upprörda ord mot ord på alla sidor här. Men en kvinna och 2 barn är döda. Så att högsta domstolen har nu beslutat 5-4, rösten är alltså 5-4, att federal lag trumfar statlig lag. Som, återigen, detta är en av grundbultarna i federalism. Och att vår högsta domstol, 4 av dem, vill upphäva federalism är fenomenalt. Så Abbott släppte ett fantastiskt pissigt och världsfrånvarande uttalande om detta. Där han använde också mer än skuggor av inbördeskrigsretorik. Därför att det finns ett undantag i konstitutionen som låter stater försvara sig själva om de invaderas. Vilket alltså Abbott och resten av Feberträsk-gänget tycker att Texas har. Det kommer immigranter, det är en invasion. Mm. Men samtidigt så går ju detta tillbaka till Texas. Texas är speciellt. Texas vill väldigt gärna vara självständigt. Den här drömmen om Texit, den dyker upp med ojämna mellanrum från och till. Federala myndigheterna, de hämmar vår frihet. Tyranni. Och 25 republikanska guvernörer har nu hoppat på det här tåget. De stöder Texas och lovar att skicka sina nationalgarden till Texas för att hjälpa Texas skydda gränsen som federala myndigheterna ska skydda. Nationalgardet finns till för att hjälpa till i sina egna stater, inte för att skickas till andra stater. Men Texas och de andra, de lyssnar alltså inte på högsta domstolen. Och vill då, som en del av de lite mer högljudda Feberträsk-människorna, vill ha ett andra inbördeskrig. Inbördeskrig igen. Den här gången kommer det gå. Och min personliga åsikt om allt det här är personligen, så tycker jag, visst, du får gå om du vill. Men det går inte. Det är okonstitutionellt. En stat kan inte lämna unionen. Det är okonstitutionellt. Och grejen är, Abbott är ju säkert en av de här människorna som har en kopia, en minikopia av konstitutionen i sin jackficka. Men grejen är ju, som alla religiösa dokument så betyder konstitutionen vad du vill att den ska betyda, uppenbarligen. Och jag menar, tänk dig själv processen om Texas skulle utgå ur unionen. Vilket alltså, återigen, det är okonstitutionellt. Nu, den nuvarande högsta domstolen kanske skulle döma att de kan det. Det är faktiskt inte omöjligt. Fast det vore hur okonstitutionellt som helst. Men tänk dig processen om detta hände. Jag menar, nu har vi ju börjat få facit i hand om Brexit. Och Brexit var ju ändå bara att lämna EU efter, hur länge, 50 år, 60 år, något sånt. Texas har alltid varit ett stat, eller åtminstone sedan det blev en stat, sedan vi erövrade den från Mexiko. Jag menar, Brexit, och jag kommer aldrig, förlåt mig om jag är lite småaktig här, men jag kommer aldrig att tröttna på historier om brittiska pensionärer på solkusten. Som får veta att de inte får bo kvar på solkusten längre. För att de inte är med i EU. Och de röstade alltid på Brexit. Och är chockerade att gå ur EU betyder att du inte är med i EU längre. Jag älskar att lyssna på dem. Åh, vad gott det är. Och sen samma sak, det här klageriet på långa flygplatsköer. Du är inte längre EU-medborgare. Nu får du stå i kön för icke-EU-medborgare. Mm, det är en lång kö. Tråkigt. Vem hade kunnat ana att det skulle bli så att de inte skapade en speciell snabbkö för brittiska medborgare? Men i alla fall, tänk dig själv. Texas går ur unionen. Texas är ett land, inte en stat. Nu, vad måste de göra då då? Jo då, du måste ha en egen valuta. Vilket ju England redan hade. Texas har ingen egen valuta. Och tänk dig striderna om vad den valutan ska heta. Ska den heta Freedom? Eller ska den heta Jesus? Och sen handelsavtal med de andra staterna. Tullar. Reseavtal till de andra staterna. Nya lagar. Du måste ersätta alla federala lagar. Så allt som händer med Brexit, men mycket mer. Sen har du också i de här fantasierna. Grejen är att man hör inte så där mycket om Houston och Dallas dessa dagar. Men Houston, framförallt Houston men även Dallas, är världsstäder. Oljeindustrin som ju driver Texas är global. Det finns människor från hela världen, framförallt i Houston, men även i Dallas. Människor från hela världen. Och sen har du också den här grejen att röda stater tar in mer i stödpengar från federala myndigheter än de betalar i skatter. Så det vore... Och jag skulle gladligen sitta och äta popcorn och kolla på detta. Och det inte vore för det mänskliga lidandet. Därför att de som inte vill gå ur unionen kommer att lida otroligt om detta skulle hända. De som inte vill gå ur unionen och som också inte har de ekonomiska möjligheterna att flytta. Det är ju alltid det folk säger. Ja, men jag gillar det, jag kan bara flytta. Om du har ett jobb. Om du inte har pengar, om du inte har ett jobb, du har inga pengar. Om du har åldrande föräldrar som du tar hand om. Det är inte bara att flytta. Alla är inte 20 år. Men i alla fall, men det som jag är orolig för mer är ju just i nuet att det kommer att bli våld i det här valet. Stokastisk terrorism. Däremot så är jag inte orolig för någon sorts krig, stat mot stat. Därför kom ihåg, det handlar egentligen inte om staterna. Det handlar om blåa städer i ett hav av röd landsbygd. Houston och Dallas röstar inte republikanskt. Men det får man också tänka på, just de här högerextrema terroristerna här ute i feberträsken. Jag menar QAnon-ligan som ju fortfarande är där ute. Jag undrar alltid vad gäller just våld. Som jag tror vi kommer att se en del våld i upptakten till valet. Det är ju, om du verkligen tror på allt det här. Om du verkligen tror att demokrater hatar Amerika och torterar och våldtar småbarn. Du tror att de gör det för att de dyrkar djävulen. Om du verkligen tror det. Hur kan du bara sitta där på ditt arsle och chatta på Facebook? Varför är du inte ute och gör någonting? Och apropå att sitta och chatta på Facebook och att vara väldigt online. Så Ron DeSantis har avslutat sin presidentvalskandidatur. Den är död. Och jag tycker att den är värd, mycket värd att prata om. För den illustrerar mycket av hur situationen är i ingången till detta valet. Och också, tillåt mig lite skadeglädje. Tillåt mig det. Låt mig ha det här. För vilken typ. Men alltså, för 2 år sedan så var Ron DeSantis officiellt det republikanska partiets framtid. Han var Trump utan bagaget. Alla våra politiska insatta tänkare och tyckare, hela den här chattering class, var väldigt imponerade av Ron DeSantis. Som sagt, jag överdriver inte nu. Han sågs som framtiden för det republikanska partiet. Alltså framtiden utan Trump skulle ledas av Ron DeSantis. Nu är det alltså slut och han har kysst Trumps ring som man ju måste. Och det här de senaste åren med Ron DeSantis, det har känts som att äta galenpiller. Pratar vi om samma kille? Är det samma människa vi pratar om? Han som inte kan le som en människa, som inte kan skratta som en människa, som uppenbarligen hatar att umgås med andra människor. Han som startade en fight med Disney över sin homofobi och förlorade fighten. Något så förnedrande. Så han är inte smart. Han är inte effektiv. Men vi har ju också, och jag har tagit några av de här punkterna här, jag var tvungen att påminna mig om historien. Det händer ju så mycket hela tiden. Det är omöjligt att hålla allt i huvudet. En artikel i Rolling Stone som pratade om historien om Ron DeSantis kampanj finns på amerikapodden.com/avsnitt/189 och där finns det länkar. till det jag pratar om. Och han alltså åt pudding med fingrarna. Tre fingrar i puddingburken. Han åt pudding med fingrarna. Och under sin kampanj så försökte han prata med någon pojke som var där på kampanjmötet, ett av hans kampanjmöten, av någon anledning. Frågade han om vad det var han drack. Han höll i en flaska och det var då någon form av läskedryck. Jag kommer inte ihåg vilken. Så Ron DeSantis, smooth, säger då: "Ew, för mycket socker." Men han är mer om hans kampanj senare. Okej. Men alltså, han är fortfarande guvernör i Florida på något sätt. Men jag är ganska övertygad. Man kan ju aldrig veta vad framtiden håller. Som de säger, det är svårt att spå, framförallt om framtiden. Men jag tror så det blir väldigt förvånad om han är annat än fullständigt klar i det nationella sammanhanget nu. Han är avdankad. Men så vad hände? Hur kunde han utses till den här, alltså uppenbarligen okvalificerade eller olämpliga, ska man säga, människan utsågs till framtiden i republikanska partiet? Nu har jag haft lite teknisk kris här. Jag fick ett hum i inspelningen helt plötsligt, vilket aldrig har hänt förut. Men som tur är så hade jag en reserv interface så att jag kan fortsätta spela in. Om det låter lite annorlunda så är det för att jag har bytt interfacet, XLR-interfacet. Förhoppningsvis så märker du ingenting och jag borde inte ha sagt något. Men vi får se. Åter till verkligheten. Så vad hände? Och republikanska kungamakare letade ju efter en ersättare för Trump. Därför att Trump förlorar val. Det har gått enormt dåligt för republikanerna. Framförallt MAGA, Make America Great Again, republikanerna, sen 2016. MAGA förlorar val. Deras kandidater är ofta skogstokiga psykopater. Så att det behövs en ersättare för Trump. Vilket ju inte egentligen fixar MAGA-problemet, men det tar bort personlighetskulten i varje fall. Så de här människorna, som alltså är miljardärer och miljonärer, de som styr det republikanska partiet, de mötte DeSantis och såg uppenbarligen inga problem med hans personlighet. Det är ju möjligt att han är bättre i små grupper. En del människor kan ju vara väldigt bra i sådana sammanhang och sen inte fungera riktigt bra på en scen inför en publik. Sånt händer ju. Vi vet inte. Men också, jag kan ju förstå deras tänkande, det gick ju bra i Florida. Oavsett om han sitter i ett hörn och äter pudding med fingrarna så gick det ju bra i Florida. Han är guvernör. Sen också tror jag, grejen är ju att DeSantis, han gick på Yale University och Harvard Law. Det är väldigt, väldigt viktigt för en del överklassamerikaner att man har gått på Ivy League. Det visar att man är en kvalitetsmänniska. Det påminner mig alltid, jag vet inte om jag har pratat om det i podden förut, men jag gillar showen, eller gillade mycket, det var ju länge sedan nu, men TV-showen Frasier om psykiatriken i Seattle som är väldigt, väldigt jobbig överklass. Det var en scen där han, det här är hur gammal serien är nu, han läser en månadstidning. Och där har de då Seattles mest eligible bachelors. Så han läser och då är det någon kvinna. Hon är vacker och rik. Och han är intresserad. Så han läser artikeln om henne. Och då står det då att hon tog sin examen från Stanford University. Och då suckar Frasier. Ja, om man nu måste studera på västkusten. Okej, men också en annan sak som ligger bakom här tror jag mycket är ett annat högsta domstolsbeslut som tog 2010. Citizens United, som också varit 5-4 beslut. Citizens United beslutade i korthet att pengar är tal. Att begränsa hur mycket pengar företag och fackföreningar kan ge till kandidater är att förtrycka deras tal som de har rätt till enligt första tillägget till konstitutionen. Detta har lett till självklart, som alla visste redan 2010, att det är massor med pengar i politiken nu. Brandslangen är fullt öppen. Rika människor och företag kan köpa politiker. Men samma gamla kampanjfinanslagar som har funnits länge finns fortfarande vad gäller individuella kontributioner. Så jag skulle vilja ge pengar till en kandidat, så får jag bara ge x antal dollar. Och det är inte särskilt mycket egentligen. Men jag kan ge i princip hur mycket jag vill till en political action committee. Och vad är de? Det är alltså, och det här är väldigt komplicerat och legalistiskt och utanför mina banor. Men DeSantis hade flera packs bakom sig, självklart. Och företag får alltså ge hur mycket som helst till en pack. De här packs sen, de har begränsningar. Inte så mycket begränsningar, men de har en del begränsningar. De får ge en viss mängd pengar till kandidater. Men de är juridiskt skilda från kampanjerna. Så de är inte kampanjen, men de får ge till kampanjen. Men, om det här låter som någon var djupt inne i marijuanan när de skrev det här, så ja, antagligen in i något i varje fall. Men det finns också något som kallas för en så kallad superpack. Hans superpack hette självklart Never Back Down. Never Back Down. Hård. Och en superpack får ge hur mycket som helst. Som jag har förstått det. Det finns säkert undantag och grejer. Bla 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 bla. Men vad en superpack inte får göra är att koordinera med en politisk kampanj. Aham. Tror du att Never Back Down koordinerade med DeSantis kampanj? Ja, hur öppet som helst. Hur öppet som helst. Så i alla fall, DeSantis simmade i pengar. Här är från en artikel i HuffPost. DeSantis-kampanjen och dess allierade superpack Never Back Down spenderade minst $53 miljoner för att i slutändan vinna 23 420 röster i Iowa. Som andra tidningar har noterat så blir det ungefär $2,262 per väljare. Men de la inte alla $53 miljonerna i Iowa. Det var ju andra saker också, men mycket av det. Och vi vet inte hur mycket DeSantis-kampanjen spenderade de sista veckorna i kampanjen än. Men i alla fall, vi vet, minst $53 miljoner för att i slutändan vinna 23 420 röster. Det är dyra röster. Och mycket av det här var ju hans vana att åka privatplan precis överallt. Han hade väldigt många på sin stab. Och detta tror jag är ett annat problem som har infekterat politiken. Och det är överproduktion av eliter. USA har helt enkelt ett enormt elitöverskott på grund av då inkomst- och förmögenhetsklyftorna. Och rika människor, förutom att vara rika, vill ju självklart ha status. Att vara kungamakare, det är fint det. Tänk dig om du är en av de här miljonärerna som är känd för att ge till kampanjer. Eller till PAX, ska man säga. Får inte ge till kampanjen, nej, nej, nej. Får bara ge till en pack. Men hur mycket kysser de ditt arsle? Hur mycket får du höra att du är bäst i hela världen? Och det är också lätt, tror jag, till såna här saker som Kommer ihåg Dr. Oz, TV-doktorn, Oprahs TV-doktor, när han körde till senaten i det förra valet mot John Fetterman. Och grejen är med Dr. Oz, alltså han är en kvackdoktor på TV. Och är enormt rik, har hur mycket pengar som helst. Och som hans kampanj visade är också en märklig, märklig typ. Men grejen är att han har aldrig visat något politiskt intresse förut. Vad jag känner till, och det borde jag ha hört talas om. Utan det bara dök upp. Varför då? Jo, senatorer. Och nu är det ju ekon av romerska imperiet här igen. Senatorer. Det finns bara 100 senatorer. Mm. Hur kan du bli mer elit än att vara en av 100 i ett land på 330 miljoner? Så i alla fall, Trump utan bagaget. Men vad som visade sig under Ron DeSantis kampanj, som alla hade kunnat berätta för honom innan, Trump MAGA gillar bagaget. Det är en personlighetskult. De gillar honom, de älskar honom. Så han försökte alltså vara Trump utan Trump. Och hela kampanjen, det var en av de sakerna som gjorde den så absurd att titta på. De försökte alla kritisera Trump utan att kritisera Trump. Jag vill bli kalif istället för kalifen utan att säga vem är kalifen och varför ska du vara bättre än kalifen. Otroligt, otroligt, som sagt, absurt. För att de är livrädda för Trumps bas. Och livrädda för Trump, just att han säger något elakt om dem. Mer om det senare. Men den här kampanjen har nu kallats för den värsta politiska kampanjen i Amerikas historia. Och vi har haft några fantastiskt usla kandidaturer. Oj, oj, oj. Det finns många självsäkra idioter i politiken. Så vad gjorde han? Återigen från en artikel i Rolling Stone. Vad gjorde han då? Några höjdpunkter av vad som gjorde detta till den värsta politiska kampanjen i Amerikas historia. Kom ihåg, han annonserade sin kandidatur. Han hade ju kandiderat rätt länge, men enligt Florida-lag så får du inte kandidera till andra saker medan du är guvernör. Så han var tvungen att vänta tills han fick delstatslegislaturen att ändra den lagen så han kunde officiellt starta sin kandidatur. Och hur gjorde han det? Jo då, en Twitter space med Elon Musk. Wow! Och den här hade självklart stora tekniska problem. Man kanske ska köra det säkra för det osäkra när man annonserar sin kandidatur till president av det sista imperiet på jorden. Och sen också, som jag aldrig kunde förstå, förutom om vi säger att det hade gått rent tekniskt hur bra som helst, vilket det inte gjorde. Varför dela rampljuset? Jag menar, det är viktigt för dig att Elon stöder dig. Varför ska du dela rampljuset när du annonserar din kandidatur med en annan människa? Så, med en annan människa som älskar uppmärksamhet över allt annat på jorden. Sen så anställde han ju nazister till sin stab. Hoppsan. En av dem använde en sonnenrad, om du tror att jag överdriver, använde en sonnenrad i en kampanjvideo. Den här stabsmedlemmen sparkades, man var ju tvungen att sparka honom. Därför att detta är undertext. Du får inte göra det till text att vi är fascister. Och kampanjen pysslade också mycket med memes och grejer som bara de online förgiftade ens kunde förstå. Hela staben, eller många i staben, var uppenbarligen extremt online. DeSantis, eller vilka nu hans rådgivare var, gillade att anställa Twitter-postare. Och som en av DeSantis donatorer uttryckte det till Rolling Stone vid sonnenrad-tiden: om de fortsätter spendera pengar på jävla memes, då är jag ute. Sen har vi också då lyftbootsen, alltså att han har maskerade högklackat. Och att han inte kunde skratta eller le som en människa. Jag menar, om du tror att jag sitter här och överdriver, bara gå och googla Ron DeSantis campaign clip. Vilken människa. Därför att, som sagt, jag har sagt detta tidigare. Folk glömmer det. Eller folk, online-människor glömmer det. Grejen är, det är fortfarande på presidentnivå så är det retail politics. Skulle jag vilja ha en öl med den här människan? Ingen vill ha en öl med Ron DeSantis. Och han var också en dålig debattör. Vilket var lite förvånande. Han gick ju på Yale och Harvard Law. Gjorde ett väldigt blekt intryck. Och Vivek Ramaswamy, som också har lagt ner sin kampanj nu. Men på ett mycket roligare sätt. Ramaswamy körde över honom väldigt mycket. För han var störtjobbig. Ramaswamy, hans sista försök innan han la ner sin kampanj var: rösta på mig för att rädda Trump. Alltså, om Trump blir vår officiella kandidat så kommer Deep State att komma efter honom och mörda honom. Men om du röstar på mig så räddar du Trump. Och jag menar, golfklapp. Golfklapp. A plus för kreativitet. Och under hela Ron DeSantis kampanj så körde ju Trump sandlådenivå som vanligt. Anklagade honom för att vara homosexuell. Anklagade honom för att vara pedofil. Allt annat sådant. Och DeSantis bara tog det. Bara tog det. Svarade aldrig. Han hade också en av de värsta reklamfilmerna som vi har sett. Grejen är ju, du vill vara hård. Jag är president. När telefonen ringer 3 på natten så säger jag: rulla stridsvagnarna. Så han gjorde en reklamfilm där han var Top Gov. Som alltså var en Top Gun pastiche. Där han var en stridspilot som anföll corporate media. Grejen är ju, som alla vet, ingen ser bra ut i en sån hjälm med kinderna alldeles upptryckta. Och att du är en toppstridspilot. Ja, okej. Men, kommer du ihåg? Superpacks får inte koordinera med kampanjerna. Det är en av grundbultarna i det här fabricerade regelverket från Högsta domstolen. Scott Wagner är chef för DeSantis Superpack Never Back Down. Han spelade en väldigt viktig roll i Florida-guvernörens katastrofala Iowa-kandidatur. Vad gjorde han? Jo då, de sista dagarna innan, jag menar sista dagarna i en politisk kampanj. All hands on deck. Stress. Maxa. Maxa. Vad gjorde han? Han la ett pussel. La ett pussel. 1000-bitars pussel av ett fredligt, trevligt landskap. Detta enligt packmedarbetare som direkt gick ut och pratade skit om sin före detta chef. Lojalitet. Och sen då? Hur avslutade han sin kampanj? Jo då. Med ett Churchill-citat. Framgång är inte slutgiltig. Misslyckande är inte ödesdigert. Det är modet att fortsätta som räknas. Fast det var inte ett Churchill-citat. Utan, och folk gick ju självklart ut på internet och letade vart det här citatet kommer ifrån. Det visade sig att det kom från en gammal Budweiser-reklam. Och kom ihåg att DeSantis är vansinnigt emot Budweiser för att de är woke. Och sen, men det måste jag säga. Jag menar, jag hade trott på att det var ett Churchill-citat. Du hade antagligen trott på att det var ett Churchill-citat. Men det är därför du anställer kvalitetsmänniskor på din stab. Så att de kan faktakolla det sista du skickar ut för din officiella kampanj till president. Och sen då, efter alla förutmjukningar som Trump hade slängt hans väg, så fick han äta en sista skitsmörgås och ge Trump sitt stöd i presidentvalet. Never back down. Så nu står det alltså mellan Trump och Nikki Haley. Trump vann caucus primärval bla 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 i New Hampshire med mindre marginal än han hade hoppats och som skulle kunna förväntas på grund av hans status i partiet. Många hade trott att marginalen skulle vara mycket större. och Nikki Haley envisas med att stanna i racet. Ah. Men du känner ju Trump. Vad gör han när det är svårt och motigt? Jo då, han tar det i steget och med värdighet. Så han har nu börjat kalla henne för Nikki Birdbrain Haley. Och la ut detta på Trump Social. Alla som ger ett citat av någon anledning, bidrag till Birdbrain, från och med detta ögonblick kommer att bli permanent avstängda från MAGA-lägret. Vi vill inte ha dem. Vi kommer inte att acceptera dem eftersom vi sätter Amerika först. Och alltid i versaler kommer att göra det. Så, om du hjälper Nikki Haley så är du ute i kylan för evigt. Och Haley har ju, ska man säga, lyckats komma under hans skinn extra mycket. Under ett kampanjstopp så hävdade han att Haley var ansvarig för säkerheten på Kapitolium och inte gjorde något 6 januari. Grejen är att Nikki Haley var inte i närheten av Kapitolium 6 januari. Han tänkte på Nancy Pelosi, ytterligare en kvinna han hatar. Och han sa också i samma tal att det här racet, presidentvalsracet, är mot Obama. Och Haley pratade om detta, sa att det är uppenbart att hans mentala förmåga är på väg utför. Men grejen är ju, hans tal har alltid varit ordsallad. Jag menar, gå och lyssna på ett av hans tal. Inte bara, och det här är någonting som pressen har skyldighet till. När de rapporterar hans valkampanjtal, eller tal rent allmänt, eller tal som jag tittade på tvn under covid, så sammanfattar de och får det att låta som om han hade en plan, som om det ena följde på det andra. Men det är svammel. Det är bara ordsallad. Har varit i hur många år som helst. Men hela YouTube är fullt. Gå och lyssna på hans tal från 2016. Det var också bara svammel. Han hade uppenbarligen mycket roligare då. Det kan du se. För att det var ju konsekvensfritt. Han skulle ju inte bli president. Han bara lekte att han skulle bli president. Han hade hur roligt som helst. Det har han inte numera. Men i alla fall, Haley pratade om detta. Så att det är uppenbart att hans mentala förmåga är på väg utför. Och sa också ungefär, jag har inte det exakta citatet, men ungefär, jag har gamla föräldrar, så jag vet hur det blir när man blir gammal. Det är tråkigt men oundvikligt. Jag menar, iskallt. Det trodde jag inte hon hade i sig. Om hon hade vågat snacka skit om honom tidigare, eller om någon av de här clown car kandidaterna hade gjort det förutom Christie, så hade det kanske sett annorlunda ut idag. Antagligen inte, men de hade åtminstone inte förutmjukat sig för intet. Men 45 hade en dålig vecka på fler sätt än så. $83.3 miljoner. Är alltså hans böter i rättegången om hans förtal av skribenten E. Jean Carroll. Detta var ju den andra rättegången. Han hade redan dömts till att han var ansvarig för att ha sexuellt överfallit henne och fått $5 miljoner i skadestånd. Vilket inte stoppade honom överhuvudtaget, bara accelererade det. Så nu, i nummer två rättegång, så fick han $83.3 miljoner i straffböter. Detta var en jury av 9 personer som beslutade detta. Och domaren Lewis Kaplan sa till juryn efter rättegången att även om de nu är fria, de får berätta att de satt i den här juryn, så skulle han råda dem att inte göra det. Citat, mitt råd till er är att ni aldrig avslöjar att ni ingick i den här juryn. Och nu säger jag inte mer om det. Och det är antagligen, tyvärr, ett väldigt, väldigt gott råd. Men grejen är ju, nu måste ju E. Jean Carroll få ur honom de här pengarna också. Och det kommer inte att bli lätt, han kommer att överklaga. Men grejen är, detta är ett civil case. Och om du överklagar ett civil case så måste du visa på procedurella brister. Alltså att någonting gjordes rent lagtekniskt fel. Och det är svårt att göra. Och hans advokat, Halina Habba, är uppenbarligen inte ett juridiskt stjärnskott. Hade ingen som helst kontroll över Trump. Han var bufflig och respektlös. Stormade ut vid en punkt. Jag menar, stormade ut ur sin rättegång. Fantastiskt. Och tillbringade mycket, en del tid med att muttra högt för sig själv om hur orättvist allting var. Men muttra högt nog så att det skulle höras till juryn hur orättvist allting var. Men grejen är ju att även om hon uppenbarligen, Habba, inte var något stjärnskott, så kan du inte överklaga för dålig representation i civil cases. För att du kan inte representera honom. Han lyssnar inte. Han gör bara vad han vill. Och det är också någonting som har fått mig att känna mig som jag äter galenpiller. Den här diskussionen i media om, vad kommer Trumps taktik att vara i just det här tillfället? Just det här fallet. Vad är taktiken? Finns ingen taktik. Han gör alltid samma sak. Han säger och gör precis vad som helst som hjälper honom i den sekunden. Och han kan inte hålla sig själv i skinnet. Så alla dessa pixlar som har dött för att förklara tänkandet bakom hans taktik. Finns ingen taktik. Finns nuet. Jag menar, han är någon form av zen-mästare på att leva i nuet. Det finns bara nuet. Men samtidigt, domslutet i Trump-organisationens bedrägerirättegång skrivs ju också just nu. Domaren Ergoron ska nu fatta beslut om hur mycket böter organisationen får där. Det har redan beslutats att organisationen begick bedrägeri. Men hur mycket böter ska de få? Och organisationen har redan fått företagsdödsstraffet. Så han satt säkert och tittade på Trumps beteende under den här rättegången medan han plitade på sitt domslut. Så det är dyra tider. Och sen undrar man ju också, har han 83 miljoner dollar löst? Kom ihåg, vi har fortfarande, på något fantastiskt sätt, så har vi fortfarande inte sett hans skatter. Kom ihåg, folk brukade fråga honom hela tiden, första gången han körde som presidentkandidat. Men släpp dina skatter, alla släpper sina skatter. Nej, men jag kan inte, det är audit, vet du. De håller på att kolla, jag kan inte. Oh. Vilket då självklart, alla som vet hur saker fungerar sa nej. Du får släppa dem hur mycket de vill. Det är dina skatter. Spelar ingen roll om det är en audit. Nej, kan inte. Hur mycket pengar har han? Egentligen. Han tjänade ju bra när han var president. Men hur mycket har han löst? Vi lär väl få veta. Men jag vill avsluta med historien lever fortfarande. Sundown Towns. En sundown town var alltså en stad där icke-vita var tvungna att lämna staden innan mörkret föll. Straffet, om du som icke-vit fanns kvar, var att bli slagen eller mördad, misshandlad eller mördad. Finns en stad i Nevada som heter Minden, liten stad, ligger lite söder om Reno. De hade en sundown-siren som ringde varje kväll klockan 6. Den är nu tyst. Därför att 2021 så antog delstaten Nevada en lag som förbjuder städer att låta en siren signalera, citat, personer av en viss ras, etnicitet, härkomst, nationellt ursprung eller färg att lämna länet eller en stad eller township inom länet vid en viss tidpunkt. 2021 ansåg Nevada att, nej, nu tar vi tag i det här. Men, vad gjorde de i Minden? Jo då, fortsatte att låta sirenen ljuda varje dag, men de flyttade den från klockan 6 på kvällen till klockan 5 på kvällen. Varför då? Jo då, de hade haft samråd med lokala stamledare. 2023 så antog Nevadas lagstiftande församling Senate Bill 391 som säger att städer inte får låta sirener eller klockor som historiskt förknippats med solnedgångsförordningar. Om det inte är för att varna invånarna för en nödsituation, testa larmet högst en gång var sjätte månad eller för att fira en erkänd laglig helgdag. Så nu är sirenen tyst i minden. 2023 tystnade den. Tack för att du lyssnar. Håll i dig. Speciellt tack till Patreon. Patreon.com/Amerikapodden uppskattar stödet enormt så mycket. Podden finns på Facebook. Facebook.com/Amerikapodden. Hej! snabla.amerikapodden.com är det bästa sättet att få tag på mig. Jag älskar att höra från lyssnare. Krama varandra i trafiken. Namaste.